Det här är Fighterpodden Nedslag och idag är det den 27 maj. Vi ska prata om UFC och Fight Island. Fight Club Rush är tillbaka och SMAFs då sanktionering av tävling. Och kritiken mot svenska Budo och Kampsportsförbundet och deras coronastrategi. Nu kör vi. Fighterpodden Nedslag. Tjena Simon Kölle.
Tja tja.
Edin Blad.
Hej hej.
Och Axel Gruveus ifrån MMA-telegrafen. Tjena.
God dagens.
Jag heter Mårten Söderström. I Fighterpodden Nedslag tar vi upp aktuell kampsport och vi börjar direkt. Det handlar om UFC och Fight Island. Vad är det som händer nu, Simon?
Ja, alltså för svensk del så är det ju Panik Jansad som har fått ny match och den kommer ju gå då på det här Fight Island, så det är häftigt bara i sig. 25 juli kommer hon möta Betch Koheja som har gått 9 matcher i UFC, förlorat 4, vunnit 4 och gått en oavgjord, så den är en riktig veteran. Hon har ju mött Ronda Rousey, jag vet inte om du kommer ihåg det Axel, men Holly Holm också och sådär. Panny i sin tur har ju gått 3 matcher i UFC, förlorat 2 och vunnit sin senaste. Vad tycker du om den matchen, Axel?
Ja, men den är ju bra, det är ju som du säger, så det är kul att Panny får gå mot en riktig etablerad UFC-veteran. Jag tror hon bör vinna den matchen, men den är ju en must win också.
Ja, det kan man väl säga, men jag är framförallt glad att matchen blir av, för det här var ju någonting som det pratades om innan UFC behövde stänga ner, just att de två skulle gå match mot varandra, så jag är bara glad att den blir av och glad för Pannys skull att hon har fått match.
Ja, men verkligen, eller hur? Det är ju så här, så det kan vara en måste-vinst, absolut. För man, men hon vann ju ändå senast, så att hon har ju ett nytt kontrakt. Så en bra match där, jag vet inte, det skulle kunna bli någonting. Och det är väldigt mycket så just nu i den viktklassen och bland, jag skulle säga, tjejerna generellt i UFC, men också tungvikterna, herrarna, att det är väldigt mycket så här, man vinner en match, förlorar en match. Det är väldigt mycket fram och tillbaka på den. För vi har ju haft en tungviktsfight här, en av de två senaste galorna. Jag vet inte om ni såg den, men Alistair Overeem slog ju Walt Harris på TKO i andra ronden. Mm. Det var ju så mycket liksom känslor inför den, Mårten. Vad säger du? Men Walt Harris förlorade sin dotter. Alltså, hon blev ju mördad. Liksom. Och sen så, alla ville ju någonstans att Walt Harris skulle vinna och sen vann Overeem.
Ja, men jag tänker precis på det du säger. Alltså, dels var det väldigt välproducerat och alltså, alla var ju på hans sida. Och sen ser man liksom att även Overeem, han själv känner ju att liksom, jag kan inte spöra den här killen nästan. Men han är tvungen att gå in i buren och när han då vinner på TKO i andra ronden så är det som att han verkligen har dåligt samvete. Det blir nästan för mycket känslor, det blir lite komplicerat det där. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen. Och det känns som att det går igen nu, för där var det mycket känslor. Och sen, jag menar, vi pratade ju tidigare på podd om Anthony Smith som hade fått inbrott hemma och fick fightas med en hög snubbe liksom, som det får ni lyssna på i tidigare podd. Men han gick ju också, har ju också gått match och mötte Glover Teixeira som vann den matchen mot Anthony Smith. Det blev hans fjärde raka vinst. Och jag menar, Anthony kom in med ganska mycket känslor också. Alltså han har ju varit väldigt tydlig med det, att han blev djupt emotionellt påverkad av att det kom hem en främmande man i sitt hem. Liksom. Alltså, Elin, vi har pratat mycket om mental träning och det förut, men alltså, vad tror du att det där, kan det där ha spelat in i båda de här fighterna, tror du?
Det tror jag absolut. Jag tror att det, även om många säger att de lämnar allting utanför buren, så tror jag att rent mänskligt så är det helt omöjligt att lämna stora liksom, sorger eller stress eller de här situationerna typ som Anthony Smith har varit med om. Jag tror att det är jättesvårt att bara skaka av sig det och inte bära med sig det på något sätt, även om det kanske inte är top of mind, eftersom du fortfarande utsätter dig för en väldigt stressig situation när du går in i buren, så tror jag fortfarande att det kan säkert påverka uppladdningen och bara det mentala fokuset kan ju vara svårare att hitta när man bär på någonting sånt, tror jag.
Men är det inte också intressant, jag tog upp det sista, måste ändå nämna det, med Anthony Smith, gemene man. När det här lästes tänkte jag, det var ju en jävligt korkad inbrottstjuv som går in hos Anthony Smith. Och så tror jag liksom så här, en av världens bästa fighters, liksom, det är ingen liten kille. Och han säger själv i efterhand hur rädd han var, att han inte kunde liksom nästan besegra den här killen. Det sätter lite kampsporten liksom på Det blir lite svårt att ta in för många, tror jag. Vänta nu här, den här killen är ju supertränad. Men vad var det han mötte för kille egentligen?
Ja,
Och
men
han nu, att han är rädd, va?
vänta lite nu, backa lite nu, Mårten. Jag tänker så här att han satt ju och mountade killen och slog på honom. Det var att han inte blev knockad och han kände som att det räcker inte mina slag till. Så att jag vet inte om han... Det är klart att den där killen fick ju dessutom svälld hjärna efteråt. Så att jag vet inte om det slänger någon form av skugga egentligen på kampsport. Snarare kanske på det att har du inte varit i skarpa situationer utanför träning så är det en helt annan sak. Jag menar när det plötsligt är så här, förlorar jag det här? Han kanske har en kniv på sig, pistol på sig, kanske dödar mina barn. Alltså det är klart det blir en helt annan anspänning. Men du håller på med kampsport hela livet, Axel, så kan du relatera till det där?
Ja, men så är det ju. Och det är ju om man tänker som för idrottare så handlar det ju mycket om att prestera på klockan och kanske att uppladdning, uppvärmning, alla ritualer och sånt där innan är viktigt för att hamna i ett mindset. Jag tror det är Jeremy Stevens som har något quote om att det finns ingen uppvärmning på gatan eller något, så han representerar väl kanske en annan del av det. Det finns väl de som inte faller in under det. Men, nej, men så är det ju. Jag tror gemene man, då, om man tänker de som inte sysslar med varken kampsport eller idrott, har nog inte en så bra bild kanske av vad som ligger bakom prestationer och vad det handlar om.
Men du Simon, Fight Island, vad händer där?
Alltså det är än så länge ganska få. Det kommer ju matcher successivt nu. Det kommer komma mer och mer. Jag menar, UFC har ju aldrig varit så här långsamma, men samtidigt är det ju intressant att de överhuvudtaget kommer med galor som det är nu med olika announcements. Bara för att, jag menar, det var ju bara väldigt nyligen här när vi spelade in det här som det överhuvudtaget kom fram vilka som ska gå match på kortet som är i helgen. Så det är ju så att, men nu har det ju börjat bokas massor och det kommer köras Fight Island från sommar fram och framåt liksom. Så får vi se hur länge, men somliga tror jag att det kommer vara hela året. Och då kommer man ju kunna gå där även fast man inte är i USA. Och det är ju det som är problemet nu. Att nu kan bara de som är i USA i stort sett gå. Det konstiga är ju dock att vissa då inte är det som ändå har gått. Men till 99% så är det ju det.
SMAF har sanktionerat tävling och nu kommer Fight Club Rush 7. Jörgen Hamberg, hur ska den tävlingen genomföras?
Det kommer att vara Sveriges första publiklösa tävling, kan man säga. Vi har ingen aning vad vi ger oss in på, men det blir säkert asbra.
Man har ju sett när UFC kör utan publik. Det är ju väldigt speciellt alltså.
Såklart, såklart att det är det. Men jag tror att om du har en väldigt stor arena och sen är den tom, så blir det ju konstigt. Så vi får försöka köra med en mindre lokal egentligen. Eftersom den bara ska videosändas så kan man göra avkall på storlek och sådär på lokalen såklart. Så att jag tror att det går att få en hyfsad stämning ändå.
Men runt omkring där, hur funderar ni och hur kom ni fram till det här beslutet att göra det på det här sättet?
Det finns ett sånt tryck. Det finns ingenting som sker. Man ser ju att MMA-media, de skriver om någon gammal vilsen McGregor-historia för 3 år sedan liksom. Det finns inte någon näring alls till någonting. Så vi tänkte, det här är så jävla trist. Fighters måste ha delmål. Man ser att de går och sparkar i buren där inne och har inte någon riktig supermotivation. Så att det är klart man måste hjälpa folk. De måste ju ha delmål och kunna få slåss lite.
Hur fick ni sanktioneringen? För det är bara fler som har sökt. Är det ni som är först eller hur funkar det där?
Det är jag egentligen ingen annan som har sökt, eftersom ekonomiskt bär man så mycket på att det kommer publik egentligen och köper biljetter. Vi har i Sverige ingen bra pay-per-view-kultur. Vi har inte, om man säger, ett digitaliserat sätt att jobba. Så att, men vi tror att det går att förändra. Jag menar, jag jobbar ju inom IT-branschen. Jag ser ju nu, om man säger, att alla möten är egentligen digitala. Folk förändrar beteende. Jag tror att folk kommer att jobba i mycket större utsträckning hemifrån efter det här. Och jag tror även att MMA kanske är redo för att se shower hemifrån soffan på ett annat sätt. Så vi testar.
Men jag måste fråga hur ni resonerade i det här fallet med tanke på att RF har ju inte kommit med några uppdaterade riktlinjer om seniortävlingar. Där är ju fortfarande det som är sagt att tävlingar ska skjutas upp. Och innan det har kommit något nytt beslut så väljer ni att sanktionera den här tävlingen.
Ja, du sa precis rätt ord, rekommenderat. Det är ju så här att kontaktsport, kan man undvika det så ska man göra det. Men i våran idrott så är det så här, du kan ju inte träna. Du kan alltså givetvis fysträna, du kan slå mitt, du kan hålla på så. Men det är nästan omöjligt att inte ha egentligen i träning bryta det där. I början hade vi faktiskt, jag tror vi hade 6 veckor ingen träning alls. Sen började vi spåra ut för, så att då började vi träna lite med bara de som var elit. Och liksom ha hög koll på vilka som kommer och att de verkligen är alltså pigga och inte risiga. Och det kommer egentligen vara samma med tävlingsförfarandet, att köra en tävling och vara väldigt noga med läkarkontrollerna så anser jag att man kan göra en tävling.
Menar du att ni kommer ha coronatester på alla som... Okej, okay, så de här läkarkontrollerna är...
Jag hade jättegärna gjort det om det fanns ett ekonomiskt alternativ för det. Men alltså priset per test på exempelvis 20 fighters, då är det stängt, då kan vi inte köra. Så att därför blir det egentligen att läkaren får titta på alltså förhöjda temperaturer, de får titta på blodtryck, de får titta, finns det någon indikation på att det finns någonting som inte stämmer på de här. De får vara väldigt noga på alltså allmäntillståndet egentligen. Och det ska de väl vara alltid, men jag finner väl att det där varierar väldigt mycket från olika länder och olika läkare, hur noga de är. Och det vi får säkerställa är väl att det här blir en väldigt viktig punkt för oss.
Jag hör vad du säger om att det är rekommendationer, men om vi tittar på hur det ser ut, alltså de här rekommendationerna är ju inte allmänna tips i den bemärkelsen, utan det är ju någonting som ska efterföljas. Det är ju bara att vi tittar på hur restaurangbranschen har gått. De har rekommendationer om att undvika trängsel, och om du inte följer det, då kommer Smittskydd Stockholm och stänger ner. Ser du inte hur det kan finnas en risk för det? Och jag tänker också hur det här påverkar attityden ute i klubbarna. För det är fortfarande en rekommendation att man ska undvika närkontakt. Och om förbundet då börjar tillåta tävlingar och folk kanske får matcher och känner att ja, men vi måste dra igång med sparring och träning när det fortfarande inte har getts grönt ljus för det. Jag har liksom svårt att se hur den konsekvensanalysen har sett ut när man bestämmer att vi sanktionerar den här tävlingen och håller den i den här tiden.
Ja, men det som är en om man säger direkt anvisning, det är ju numerär, alltså antalet 50 personer. Vi anser att vi kommer att kunna göra ett schema och ligga under den. När kontakten däremot är ju en lite flummigare rekommendation. Jag menar, jag ser ju fotbollsmatcher där det finns publik och föräldrar. Hur tänker vi där? Går RF in och stoppar fotbollen eller?
Det har varit flera kontroller på fotbollsmatcher där det var till exempel Sankt Erikskuppen blev nedstängd också. För att de inte kunde efterfölja de reglerna.
Vilka regler? Antalet, eller hur?
Ja.
Ja. Men om jag tacklar någon, vad gör jag då? Då har jag kontakt. Har vi gått in och sagt så här, ni får inte köra fotbollsmatcher där ni tacklar varandra. Ni får inte ha någon kontakt. Det har man inte gjort, eller hur?
Nej.
Så att med hänvisning till det så har vi tittat, vi resonerade runt andra sporter, hur de ser ut. Och egentligen är det då siffran 50 personer. Kan ni driva tävlingen, var den stora frågan, under 50 personer? Nästa fråga var ju så här, kan vi kräva coronatester? Nej, vi kan inte egentligen kräva det. Det finns ingenting som säger att vi kan kräva det. Men däremot att man beaktar och man säger vad ska man säga, allmäntillstånd och gör någon slags schemaläggning, så det definitivt inte blir trångt i lokalen. Det var egentligen de som var starka kriterier.
Så hela principen om närkontakt har ni bortsett ifrån?
Nej, vi har sett att den finns i sporten. Jag tror alla klubbar har den i träningen. Du kan ju titta på hur många klubbar som har helstängt. Det finns det, men väldigt många kör träning, kampsport inom begränsning. Och det är ju närkontakt alltid. Jag menar, oavsett om du kör thai, om du kör boxning, om du kör brottning, så man tar ju varandra. Man blandar ju, eller man kommer ju i kontakt med varandra på ett ganska, vad ska jag säga, ja, tydligt sätt.
Men vilka reaktioner har ni mött? Såklart av de som tränar tycker vi att det är jättepositivt, men vilka reaktioner har du mött?
Det är väl klart att vi har haft även dialoger med folk som undrar liksom. Men jag tror att de flesta har varit egentligen branschen som undrar hur man ska ska lyckas ekonomiskt egentligen, eller egentligen gå plus minus noll så det inte blir ett stort svart hål. Och det har ju varit en brottningsmatch i sig liksom. Och där är det ju fortfarande en chansning. Vi är beredda att ta den för vi tycker samtidigt att det vakuum som det skapar för folk som tränar, och man ser att det har en negativ effekt på träningsmoral och folks liksom sätt att förhålla sig till träningen, så vi vill ändå ge det där ljuset i tunneln.
Ja, men jag tror att många känner att det är ett ljus i tunneln ändå. Men med resor och hela den biten då, och vilka ska gå? Alltså, jag antar att du inte har matchkortet klart nu, men
nej.
Känner du att intresset är stort, och hur långt ifrån, är det inom Sverige i alla fall, eller kommer bara, du komma utomlands ifrån?
Nej, inga utom Sverige. Det är en del av sanktionen. Vi får bara ha folk från Sverige så att vi inte plockar in folk utomlands ifrån. Och det tycker jag är... Det är väldigt rimligt. Vi hade inte en tanke på att flyga in folk heller utifrån. Och om man säger, där har vi ingen kontroll på dem. De svenska kamraterna har vi ändå kontroll på. Vi vet att de har legat i träning länge och att de inte liksom kommer från sjukdom. Liksom. Så att, sen är det ju så att i närområdet, vi har ett otroligt tryck på folk som vill köra såklart. Mm. Men några kommer ju ha längre resväg än 2 timmar. Så kommer det ju vara.
Just det.
Så att, men bara, ja, vi skulle kunna ha en tävling bara i Mälardalen egentligen.
Häftigt. Så. Jag hoppas att vi får se Harrila också. Det vore jävligt roligt att se honom. Men jag tänker att vi ska snart runda av just det här ämnet. Men Fight Island kör ju UFC med. Och jag menar, det finns ju liksom utanför Västerås precis också. kan det bli liksom Västerås Fight Island?
Jag bor ju på landet, jag är ju halvbonde, höll jag på att säga. Så jag har 55 hektar, jag kan liksom säga, det här finns det inte en jävla människa. Jag får kalla det för Fight Island i så fall.
Exakt.
Ut på åken, linda upp varandra och sen kör vi.
Men när är galan, Jörgen?
4 juli.
Hur kan man se Fight Club Rush i juli?
Man kommer nog givetvis kunna se den på pay-per-view, Fighter TV.
Fighter TV, där kan man se den på pay-per-view. Tack och... Jörgen, ta hand om dig. Fighterpodden nedslag, sista punkten för idag, och det har vi varit inne på nu. Den här artikeln då, Simon, som då kritiserar Svenska Bud- och Kampsportsförbundets coronastrategi. Om inte man har läst den, vad är det? För den är tydligen ganska skarp.
Ja, den är skarp, eller den är dramatisk och tuff liksom. Det är en gästkrönika på fightermag.se som är den mest lästa nu senaste veckan. Och det är en kille som heter Jesper Boffman, Jeppe på Allstars, som är tränare där. Har ju tränat jättemycket med bland annat Hamzat Chimaev, som vi har haft i podden. Han var väldigt kritisk mot Elin uttalande, men även mot förbundets generellt hållningen när det gäller coronakrisen. Och för min egen del så känns det som att det är spännande när folk har åsikter, sen måste man inte hålla med dem, och det är liksom ganska dramatiska åsikter här. Och det är jag tror att han sätter ord på sina egna ord på en form av frustration som jag känner igen, när också Jörgen pratade om nyss då, som många klubbar känner, och kanske en press och stress. Han tar väl upp också det här med AB och alltså aktiebolag och kontraförening och sådär. Så men jag är ju jättenyfiken på att höra framförallt Elin då. Det är ändå du som är på något sätt uthängd i den här krönikan, och men nu får väl du ha förbundshatten på dig och svara från förbundet. Vad säger du?
Nej, men vi har ju självklart läst den, och för att vara helt transparent så har vi lagt också ganska mycket tid på att fundera på om vi ska svara på det här, hur vi i så fall ska svara på det, men så som formatet ser ut nu så det ställs inga direkta frågor som finns riktigt för oss att svara på. Och om hans syfte var att vi skulle få veta det här, så vi har läst det, vi tar till oss av det här, och det jag tror är väldigt viktigt att poängtera är att vi sitter ju som specialidrottsförbund under RF. Vi kan inte hitta på en massa egna regler, utan vi behöver följa det som idrotten följer i stort. Jag kan inte sitta vid ett förhandlingsbord med Tegnell och säga, men nu får du fan bestämma hur ska vi göra för att kunna slåss och utan att sprida corona i samhället, för det, vi har inte riktigt det mandatet. Så ja, vi har läst och vi tar till oss det, och vi diskuterar de här frågorna väldigt mycket, och vi vet att många klubbar har det väldigt tufft. Det är också därför vi har lagt om i budgeten för att lägga mer pengar på bidrag som man kan söka ut i föreningarna. RF har skjutit in 500 miljoner som stängde nyligen att man kunde söka. Så jag fattar också att det finns en frustration. Jag är ordförande för en klubb som också tycker att det här är skitjobbigt. Men någonstans så är vårt handlingsutrymme som förbund ganska begränsat i det här.
Vad tänker du, Axel?
Nej, men alltså jag är ju med och driver en klubb och pratar med andra som gör det. Och det är ju den här frustrationen, och det är bra att du tar upp de stödåtgärder som är. För det är det jag tycker att många undrar och kring det här. Att ja, men vad gör förbundet för oss föreningar och klubbar? Och det är väl inte egentligen bara riktat mot vårat förbund då, men en frustration som också är mot samhället och politiken i stort, där man ofta pratar om hur viktig idrotten och alla idrotter är för samhället. Och sen så många som har pratat med upplever att ja, men nu verkar det som att vi får gå i putten. Det är svårt att permittera tränare liksom, och få pengar från staten.
Men det är väl som sagt mycket mer påtagligt när man har det som en affärsverksamhet. Alltså jag är ju från Stenungsunds kampsportsakademi, och vi har en föreningsverksamhet för ganska låg kostnad, och den är relativt subventionerad. Vi har ju bidrag och så vidare. Vi tycker det är jättejobbigt, och det är liksom, alla vill ju träna, det finns en frustration, och det har varit som alla klubbar ute sådär. Kreativt med utomhusträning, men vi ser ju inte att träningen kommer komma tillbaka förrän till hösten. Men värre än så är det ju inte. Men det är klart att om du sitter på stora hyror, så förstår jag att man vill stressa fram ett svar.
Ja, precis. Jo, men det håller jag med dig om, Mårten. Intressant det du säger där också, Axel, för att du säger att man kan inte permittera tränare, och stämmer ju inte riktigt. Det kan man ju göra, framförallt om man har ett AB. Så då är det precis det man kan göra, för då är man så länge man har betalat sin arbetsgivaravgift och sådär sen januari, så är det ju såklart att det är väl 3 månader tillbaka eller något sånt där, så det är väl februari nu man måste ha betalat sen. Så länge man har betalat först och gjort rätt, och har man haft någon anställd, så kan man ju få den permitterad. Men sen är det klart, det betalar ju kanske inte hyran, men där är jag lite så här: borde inte hyrorna vara betalda av folks medlemsavgifter i så fall? Och de borde väl ha betalat för åtminstone terminen ut, tänker jag. Elin, hur ser det ut?
Alltså, jag tror att vissa klubbar har ju någon så här autogiro-funktion. Vi jobbar ju med terminsavgifter, men vi brukar också ha ganska mycket folk som kommer in under hela terminen. Så när vi tittar på vad vi hade budgeterat för intäkter och sen vad det blir för utfall, så ligger vi ju väldigt långt bak mot vad vi hade förväntat oss vid den här tiden. Så som tur är så har vi haft ganska god ordning i ekonomin, så vi kommer klara det här ett tag, men det är ju fortfarande väldigt oroligt bland medlemmarna, skulle jag säga.
Ja, nej, men du har ju helt rätt där, Simon, och det kanske är snarare så att det är den här hybridmodellen vi har i Sverige, där att mer och mer drivs kanske affärsmässigt, men en stor andel föreningsmässigt, och ofta någon blandning av att kanske anställd eller folk tar swish via, vad heter de här, frilansfinanslösningar och så vidare. Sen tror jag också den stora osäkerheten är just kring höstens nybörjarintag, för att man budgeterar för att du får in en påse pengar på medlemsavgifter till liksom halvårsvis i princip, och när den inte kommer in, så är det nog en så här ont i magen för många.
Jag kan se att det finns flera risker, men det är inte bara det här att ja, men kommer vi kunna ha träningsverksamhet som vanligt till hösten? Kommer vi kunna ha lika många pass att öppna upp? Jag tror även, alltså jag är lite orolig över folks vilja att träna kampsport. För det, oavsett lite vad Jörgen har sagt tidigare, så för de som inte är stenhårt inbitna fighters, så är det nog många som ryggar undan från en sån aktivitet då och tänker bara, det här kanske inte är det säkraste jag kan göra just nu.
Med de orden, Elin, så kommer vi få svar på det här i höst och se då hur det går med intagen, men det är en intressant aspekt. Vad kommer utövarna göra när det här är över? Men i helgen, Simon, vilken gala!
Ja, spännande. Det var ju tog ju väldigt lång tid för Dana White att komma ut med matchkortet, men när vi äntligen har det så jag tänker att vi kör ju kort snack här, så då kan vi ta huvudmatchen. Och det är Tyron Woodley som har varit borta ett helt år från fighting. Han förlorade ju bältet sist. Han kommer ju möta Gilbert Burns som är alltså on the roll verkligen. Han är så grym just nu. Vunnit x antal matcher i rad och ser bara livsfarlig ut. Det känns som en contender-match, eller det borde väl vara det, Axel?
Kan det nog mycket väl vara. Det beror väl på hur mycket Woodley har skurit sig med UFC. Men absolut, det är ju en av de matcher som jag ser mycket fram emot att se.
Men vem vinner den, tror du? Alltså, har du någon tanke?
Jag tror Woodley tar det faktiskt.
Han har fem raka segrar ändå, alltså Gilbert Burns. Det är
Ja,
rätt.
men jag tänker stilmässigt. Alltså jag ser absolut att Burns kan vinna det, men det hänger ju lite på att han kanske får ner det. Jag tror inte Woodley ger honom den respekten han behöver. Om man ska komma ihåg, han förlorade mot Usman, men alltså det tempot och den fysiken som Usman satte på Woodley. Jag tror inte det är så många som kan upprepa det.
Det blir spännande, det blir riktigt kul att se. Kom med in, jag ska bara säga det, där har vi ju Mackan, vår producents favorit, Blagojvan av 18-3 Record, som möter alltså en fruktad brasse, Augusto Sakai, som också har vunnit fem raka segrar i rad. Och, men han har en enda förlust i karriären, och det var, så att jag menar det, och jag menar, Blagoj har ju också en förlust bakåt där, och det som han vann senaste match mot Derek Lewis på delat domslut. Men alltså, du gillar väl tungviktare lite extra, Mårten, eller har jag fått det om bakfoten? Är det lättviktare du gillar? Jag kommer aldrig ihåg det.
Jag tycker ju om mellanvikten. Det är ju det som är
Aha.
grejen.
Hela Mr. Lagom liksom. Låt oss gå vidare i podden. Låt oss gå vidare.
Nu närmast är vi fram emot en UFC-gala i helgen. Tack Simon.
Tack, tack.
Tack Axel.
Tackar.
Och tackar Elin.
Tack.
Jag heter Mårten och vi är gärna kontaktade på fighterpodden @fightermag.se. Och vi gör det tillsammans. 3, 2, 1.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.